Välkommen till Det stora i det lilla med Eva och Eva. En resa i den inre och den yttre världen.
Och vi är
Eva Holmberg Tedert
och Eva Svede. Och dagens ämne, det är att du kan inte hjälpa alla, men du kan spela en avgörande roll för dem du hjälper. Och då tänkte jag börja med att fråga dig, Eva. Du är ju väldigt engagerad, som har framgått i tidigare avsnitt, i gatubarn i Nepal. Och man tänker på att man inte kan hjälpa alla. Kan du berätta lite om Nepal och inleda det här, så får vi höra lite grann om den hjälp du ger?
Jag drog ju då för rätt många år sedan nu igång föreningen för gatubarn i Nepal, och fokus där är på framförallt att få bort flickor från gatorna, i och med att flickor blir sålda och hamnar på bordeller, mest i Indiens storstäder. Och det här är ju inte så där jättekul att tänka sig, att 8, 10, 12-åringar hamnar i den situationen. Så att vi startade ju då, jag tillsammans med vänner och fler som blev medlemmar då i föreningen, drog ju igång först ett barnhem, och sen blev det till, och sen blev det barn i familjer, och har en väldig massa olika projekt. Och då det här med, alltså en sak som jag har fått jobba otroligt mycket med alla de här åren, det är att säga nej till en väldig massa människor också. Därför att vi kan faktiskt inte hjälpa alla. För skulle vi hjälpa alla som har ett behov, då kanske det skulle handla om att vi ger 25 öre till varje person som behöver hjälp. Och då är det ingen som blir hjälpt av det egentligen. Så att därför måste man välja väldigt noga, på vilket sätt kan man ge en adekvat hjälp. Och framförallt då en hjälp som hjälper personer att komma vidare själv med sitt liv. För barn handlar det självklart om utbildning då.
Då har jag en fråga till dig. Spelar det någon roll då egentligen? Är det inte en droppe i havet?
Ja, precis. Är det inte en droppe i havet? Jo, för vi kan ju inte hjälpa alla. Men det spelar ju jättestor roll för dem som vi faktiskt hjälper. Om du tänker då på en flicka som har hamnat på gatan, kanske en 10-åring. Och vi lyckas fånga upp det här barnet. Vi är snabbare än människohandlarna och fångar upp den här flickan. Som då får gå i skolan. Som kommer att få en riktig yrkesutbildning. Som får chansen till ett normalt liv. Det hon kommer att kunna göra sedan, det är också att hjälpa en väldig massa andra personer. Det blir ju en ringar på vattnet effekt av det här också. Och inte minst då när vi tittar på alla de unga tjejer som vi har hjälpt att få gå utbildning till sjuksköterskor på Medical College, och sen också bli barnmorskor för den kompetensen. Hittills är vi uppe i 19 stycken som jobbar då ute i oerhört fattiga distrikt, ofta i väglöst land eller i områden som alltså är socialt och ekonomiskt oerhört eftersatta, även efter nepalesiska förhållanden. Och då förstår man ju rätt snabbt att aha, det är inte jag som kan dyka upp där som utlänning och sätta igång och ändra Nepal. Men alla de här tjejerna, och vi har en del killar som hjälper också, alla de personerna, det är ju de som kommer att kunna hjälpa många, många fler. Så ja, jag hävdar bestämt att även den här droppen i havet har en väldigt, väldigt stor betydelse, för det blir en multipeleffekt på sikt.
Och då funderar jag på, när du säger Nepal enligt deras förhållanden, det är alltså en av världens fattigaste länder, det kanske är viktigt att berätta om det.
Mm.
Och det jag hör nu är ju att du berättar om att det ger ringa på vattnet det här. Att utbilda. Det centrala i utbildning är att det kan ge ringa på vattnet också.
Ja, absolut.
Och då funderar jag på, du berättade för mig precis innan vi satte igång här om du, när jag satt och funderade lite på tekniken här, så började du att mikroorganisera på nära nivå sjukvård i Nepal. Kan inte du berätta lite om det så att lyssnarna förstår vad det här kan innebära i praktiken?
Ja, just nu då, så precis, så en av våra medarbetare, Harry heter han, han hade precis varit i ett av de slumområden i Kathmandu som, där vi har ett ganska stort antal barn som vi hjälper med utbildning. Det är alltså barn som då bor fortfarande kvar i slumområdet, de bor inte på barnhem, de bor kvar i sina familjer i rätt mediokra skjul och så här. Men vi hjälper dem med utbildning och även hälsovård. Och då skickar Harry en bild, ett foto på en av våra flickor. Asmita heter hon. Hon är, nu kan vi se, 13, nej 14 är hon. Och på den här bilden då så ser jag, hon har några jättekonstiga små böld låter väldigt stort, men så små men dock någon slags konstiga små abscesser runt hela ena ögat och upp i pannan och ner på kinden. Det ser otrevligt ut det där. Då skickar jag omedelbart iväg då Chiring, en av sjuksköterskorna som nu är precis, hon blev arbetslös för 2 veckor sedan, och det är väl himla tur för oss det, för att då kan vi använda henne nu inom vår organisation och ge henne en lön, för just nu så har vi ett stort behov av att ordna då med mycket såna här saker. Så hon far iväg till det här slumområdet och säger då, ja men det här är ju en svamp infektion som den här flickan har, och då ser till att hon får ordentlig medicin för det här, eller någon slags salva till detta. Så att det sitter jag här då på Rindö i Stockholms skärgård med min dator och kan fixa. Ja, det är också en droppe i havet, men havet består ju också bara av droppar. Sen var Chiring också igår, så var hon hem till en familj som vi, en mamma, en änka och hennes 3 barn som vi understöttar, så barnen får gå i skolan. Och då, mamman har ganska nyligen fått en brännskada, så Chiring ser till att hon håller det här rent och att det blir omskött ordentligt. Och sedan så hade mamman sagt, och också vår Harry då, sagt att det är något konstigt där med en av pojkarna, en av sönernas öra. En 7-åring luktar illa och det är väldigt konstigt. Det är säkert någon infektion, vi måste till sjukhus. Och då säger jag, nej men vänta, stopp. Chiring tittar på det här först och gör en bedömning. Och då ser ju Chiring genast att nej, men det här är en stor vaxpropp. Och så har det kommit något lort i örat som jag ligger och jäser, men nästan där. De sa att ja, men jag spolade ur det hela, så nu är det okej. Ja, men jättebra. Så behöver inte pojken till sjukhus. Utan Chiring kunde ordna det här hemma direkt. Snabbt och smidigt ordnat. För man ska också ha klart för sig att sjukhus, det är ofta smitthärdar. Inte bara i virustider, utan generellt också. Att man ska vara... Behöver man inte åka dit så ska man strunta i det. Utan då man kan lösa någonting lättare hemma. Så det är mycket sådana saker. Många, många små droppar i det där havet som vi kan lösa. Det är exempel på småskaligt bistånd.
Och jag tänker också att det krävs en flexibilitet. Inte minst från ditt håll och från er här i Sverige. I hur man kan bistå beroende på hur situationen ser ut. Att ta chansen nu att ge den här sjuksköterskan en god lön samtidigt som hon gör nytta i en tid när det behövs väldigt mycket. Och som du beskrev för mig också, att man spar pengar på det egentligen och lidande, eftersom de inte behöver åka iväg till sjukhuset och det blir dyrare också.
Ja, att åka till sjukhus kostar mer pengar än att ha Chiring avlönad här en period när hon kan se till väldigt, väldigt många barn, hon kan se till barns föräldrar, hon kan ordna väldigt mycket såna här ganska relativt enkla saker som man faktiskt egentligen inte alls behöver åka till sjukhus för. Så det är oerhört värdefullt och vi spar pengar på det, och hon får också utföra sitt arbete som hon är utbildad för.
Och då kan man ändå tänka i detta fina, i att kunna göra det stora i det lilla som ni gör här med gatubarn i Nepal. Kan man också fundera på nepaleserna, är de bara offer? Vi i vår i vår kontext så skulle vi ju kunna se dem som offer för ett väldigt fattigt land, för ja, många saker som vi inte har tid att berätta här, men som gör att de har det svårt med utbildning och ekonomi och sjukdomar och annat. Men hur upplever du, kan du ge en annan bild?
Ja, alltså väldigt många, jo, det är en väldigt utbredd fattigdom, finns mycket ohälsa, både fysisk och psykisk i Nepal, och människor lever ju liksom inte den standard vi lever med, men alltså de flesta nepaleser ser sig nog inte alls som offer, det är inte min uppfattning i alla fall, utan de väldigt många tänker ju liksom inte längre än hur ska jag få mat för imorgon, det är en realitet. Och då orkar man och kan inte planera så väldigt mycket längre fram än så. Men jag möter inte särskilt ofta någon offermentalitet på något sätt. Ett bra exempel på det här är ju, vi har jobbat en hel del med barn, unga flickor, tonåringar som har varit på bordeller i Indien. De har alltså varit sålda och tvingats då, varit inlåsta på bordeller. När de väl har kommit tillbaka till Nepal sedan, alltså då är det viktigt att tänka på, man är inte ett offer, man är en överlevare. Och två av de organisationer som vi har arbetat väldigt mycket ihop med, den ena heter Shakti Samoa och är skapad av överlevare från bordellerna. Den andra heter Chori. Chori betyder dotter, och de är framförallt inriktade då på att få ut unga flickor ifrån såna här massage parlors och från dansbarerna då i Kathmandu, så att de ska få ett alternativ och kunna få en yrkesutbildning istället. Och de här organisationerna är jättenoga med att, nej men du är inte ett offer, du är en överlevare, nu går vi vidare från här, du har överlevt. Och det tycker jag är en, alltså det är i sig någonting som ger en oerhörd kraft. För att om man pekar ut någon särskilt som ett offer, då säger man ju också att den här personen duger ju liksom inte till särskilt mycket och klarar inte särskilt mycket. Men har man överlevt, då är man är ju liksom mer duglig på något sätt. Och jag tror att det här mentalt spelar väldigt stor roll vad man kallar folk för någonting.
Och kanske vad vi kallar oss själva, hur vi ser på oss själva.
Ja.
Både vad det yttre kontexten säger att vi ska, hur vi ska se oss, men också hur vi då, ett samspel med hur vi ser på oss själva och vad som förstärks av det här.
Precis.
Av vår kultur och vårt synsätt. Så de här organisationerna, inklusive din, är ju oerhört viktiga i det här. Det handlar inte bara om ekonomi och hälsa. Det handlar ju också om den attityden och självledarskapet.
Ja.
Även i fattiga länder.
Självledarskap även i fattiga länder, det är ju viktigt överallt. Men nu Eva, nu blir jag lite nyfiken på det här med, vi pratar liksom kring det här att, ja, men spelar det någon roll egentligen, och du kan inte hjälpa alla och spela avgörande roll för den man hjälper och så vidare. Men hur tänker du kring det här? Kan man hjälpa alla egentligen?
Det kan man ju inte. Men vi kan alla hjälpa några om vi vill, i nära område eller längre bort. Det finns så många olika sätt som vi kan jobba på för att stötta varandra. Och jag tänker att det är lätt att sätta sig och bara tänka att, nej men det känns ganska meningslöst, jorden går under ändå och vi kommer inte att kunna göra något. Men alla kan faktiskt göra någonting. Och när man lyssnar på dig, så även här så hör jag ju att du är tvungen att välja och välja bort. Du kan inte hjälpa alla, men du gör ju, vad jag vet sen tidigare, ett oerhört jobb med väldigt många och tillsammans med organisationen som du startade och de systerorganisationer ni har. Så ni gör ju något på lång sikt. Och då sitter jag kanske här hemma och tänker, men jag kan inte starta något gatubarn i Nepal eller något annat land. Men det är inte det som är meningen, utan det vi kan göra är att tänka efter, är det någonting jag kan göra? Och jag behöver inte ha dåligt samvete för att jag sitter ner med vänner och har det bra och tar ett glas vin eller gör någonting annat för min egen skull. För det är ju det som också ger mig energin att kunna göra någonting för andra. Och det finns många som jobbar inom idrotten ideellt som gör jättemycket för både sina egna och andras barn, eller kanske inte alls har några barn i den här föreningen. Det finns många som jobbar med psykisk ohälsa och psykisk hälsa för både yngre och äldre. Det finns de som går ut och hjälper idag i under pandemitider, som hjälper andra att handla, människor som inte kan gå ut av olika skäl. Så att det finns väldigt mycket som vi kan göra egentligen i det lilla. Och det här är ju det stora i det lilla. Att det är en storhet i det lilla som vi pratar om. Och så handlar det också väldigt mycket om det här som du sa, attityd. Vår egen attityd till det vi kan göra och inte kan göra. Så att det finns egentligen, tror jag, mycket om vi tittar på oss själva. Och när jag tittar, jag har varit ganska aktiv inom idrottsföreningar. Och där man pratar mycket om hur kan vi engagera föräldrar i barnens idrott. Men egentligen så handlar det mycket om att vi ska engagera människor i varandra. Och när vi engagerar människor i varandra så handlar det om att barnen, ja, vi följer ofta och styrs av deras aktiviteter, om det är idrott eller körsång eller vad det är för någonting. Men där kan vi bidra. Och vi kanske bidrar till våra egna barn, men vi kan även bidra till andra genom att dela på jobbet, att låta barnen få en möjlighet till en bra uppväxt. Och jag tror, jag brukar säga så här som en liten tumregel, även om det inte stämmer exakt, att en tredjedel av alla föräldrar, de ställer oftast upp, och en tredjedel om man ber och engagerar, och en tredjedel kanske inte. Och det kan ha sina skäl som inte jag vet. Det kan vara att man är engagerad något annat, att man har kanske egna utmaningar i livet eller en dålig ekonomi eller någonting annat. Så att jag bryr mig inte så mycket om att vara den förälder som tycker att andra inte gör något, utan det är bättre att vi som har möjlighet gör något tillsammans. Det kan finnas skäl också som är lathet eller annat, men det kommer inte jag kunna göra någonting åt ändå. Utan att göra en liten förändring kan göra mycket för andra.
Det tycker jag är jätteviktigt, därför att tillsammans så gör vi faktiskt världen till en bättre plats. Det låter jätteklyschigt att säga det, men att man faktiskt kan gå in och hjälpa andra, då kommer man själv att få väldigt mycket mer hjälp också. Så det här hänger ihop på ett oerhört, oerhört bra sätt. Och sen det här med jag har mycket käpphästar. Jag är ute och rider på dem för jämnan, tycker jag.
Ja.
Men en av de här käpphästarna, det är just det här. Det finns alltid någon det är syndare om. Det är ett nytt ord. Att komparera syndare syndast. Men det finns alltid någon det är syndare om. Så att det finns ofta någonting som jag faktiskt kan hjälpa till med. Istället för att hamna i det här att vad det är hemskt och synd om jag sitter och klagar. Nej, men kolla istället omkring dig. Och se, det kanske finns någonting jag kan tillföra. Och så rätt vad det är så upptäcker jag att jag fick hjälp med det som var så synd om mig för. Att det var någon annan som hade en bit av lösningen på just den frågan och kunde hjälpa mig.
Alltså
och
på din ursprungliga utmaning.
På min ursprungliga utmaning, ja, precis. Och det här är ju som någonting som har gjort att jag säger att ta tillfället i akt varje gång man faktiskt kan hjälpa någon annan. För att det tillförs oerhört mycket till en själv också.
Det är sant. Jag tänker att det gäller gärna att lyfta blicken lite. Mm. Så ser man det. Men också att inte ha dåligt samvete när jag inte gör någonting. Därför att jag behöver återhämta min energi för att kunna hjälpa andra också.
Mm.
Så att alla mynt har ju två sidor.
Mm.
Att inte fokusera på det jag inte har gjort. Och det tror jag också, om man ska flytta över perspektivet lite, gäller också arbetslivet och med mina nära och kära, att vi har lättare att fokusera på det jag eller någon annan inte har gjort, istället för att se att vi gör bra saker och försöka fortsätta göra dem och hitta kraften till det, vare sig det är i vår närhet eller i Nepal eller någon annanstans i världen.
Mm.
Jag tänkte, du har pratat lite om det här, jorden går väl under ändå.
Ja, jorden kommer absolut att gå under ändå. Det är jag fullständigt övertygad om. Men jag tror inte det kommer ske idag. Så att, och inte imorgon heller. Så att vi kan liksom, istället då för att fastna i den här dramatiska après nous la déluge, efter oss syndafloden, som en berömd fransk drottning sa en gång för några hundra år sedan. Istället för det så, ja, men då kan vi ju passa på att göra livet så bra det går. Både när det handlar om att ta hand om oss själva och faktiskt tillåta oss att också ha det trevligt, tillåta oss att äta god mat och vad vi nu känner liksom är bra för oss, men också se till att hjälpa andra, för att det ena motsäger ju inte det andra, utan man kan leva på ett fantastiskt liv med både och där, tycker jag. Och sen har vi ju då tanken där med, när vi pratar om det här att jorden går under ändå. Vet du vad jag kommer att tänka på då, Eva?
Nej.
Men då tänker jag genast det här med konspirationsteorier och sådana saker som har ökat, tycker jag. Det har ökat och blivit jättemycket sånt. Inte minst på sociala medier så har det blivit mycket konspirationsteorier. Hur ska man tänka då? Är det ingen rök utan eld? Eller ska man bara bortse ifrån dem?
Det tror jag är vårt nästa avsnitt.
Ja, visst är det det.
Ja, för tillit. Det är något man bygger och tillit behöver vi prata mycket om.
Oh ja.
Och tillit, det handlar om tilliten mellan dig och mig när vi gör det här podden. Det handlar om en tillit till alla som vi möter egentligen, och även det som inte går att ta på, som du var inne på, sociala medier och annat. Mm. Vad har vi tillit till? Det styr ju våra handlingar väldigt mycket. Så det ska bli väldigt spännande att prata om nästa gång.
Vi ses igen.
Det gör vi. Ha det bra allihopa.
Hej då.
Hej då.
Det var allt för idag. Välkomna att följa oss på vårt Instagram-konto. Det stora i det lilla.